Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag är en livsstilsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa. Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi!
Det här samtalet påverkade mig verkligen. Jag kan inte föreställa mig hur det känns att gå, jag blir så målad sen jag pratar om det, hur det känns att gått igenom en sån grej som veckans gäst har gjort. Det är verkligen ett gripande avsnitt där jag har med mig Jessica Sillanpää, vars hela liv vändes upp och ner över en dag. Hon kom hem efter en EM-satsning i Slovenien och fick reda på att hennes pappa satt häktad för mordförsök på hennes mamma. Idag är hon föreläsare och berättar om sin story och vill hjälpa människor som har hamnat i liknande sits som henne med en anhörig som har hamnat i fängelse. I det avsnittet pratar vi om Jessicas resa de senaste åren och hur hon upplevde psykisk ohälsa efter hennes pappa hamnade i fängelse. Jessica berättar vad som vände hennes liv till det bättre och hur hon vågade att möta sina känslor som ilska, sorg, skam och skuld. Hur viktig dansen var för henne och förmodligen räddade hennes liv. Vi kommer även in på meditation, personlig utveckling, sårbarhet, hur det var när Jessica bodde som nunna, vilket hon har gjort, och den inre resan. Det här är verkligen ett intressant, viktigt och även ett roligt samtal då Jessica är en väldigt glad person och utstrålar väldigt härlig energi. Jag hoppas att ni gillar avsnittet. Det jag gillar det verkligen och som sagt, det här påverkade verkligen mig och det var ett samtal som jag kände igen mig i många saker, även om vi har helt olika stories, men det finns många liknande känslor som vi ändå har mött fast på ett olika sätt. Och jag är väldigt imponerad av dig, Jessica. Det är stort det du gör och att du vågar berätta om vad du har gått igenom och vill hjälpa andra idag. Det är verkligen stort. Utan vidare introduktion, här är Jessica. Jessica. Ja. Så där. Yeah. Nu är vi live.
Taggad.
Yes, vad kul.
Ja.
Hur är läget med dig?
Det är bra faktiskt. Det är, alltså man blir glad så fort solen bara skiner. Bara det räcker liksom.
Det är inte svårt att få dig glad.
Nej, verkligen inte. Nej, men det känns skitbra och jag är kul. Ja, det är kul att vara här.
Mm. Kul att du är här.
Tackar.
Vad händer för dig just nu i livet?
Oj, vad händer i livet? Mm. Ja, som vi pratade innan lite grann. Sniffa kattbebisar har jag gjort.
Det har någon ny alltså, den har jag inte hört.
Nej. Jag är ju pälsdjursallergiker. Så att, nu i veckan så var jag och min sambo och hälsade på små kattungar. Och så ifall jag tål dem. Så att en liten Alfred kommer till oss.
Mm.
Så att ja, det händer bland annat.
Just det.
Ska bli pälsbebismamma.
Pälsbebismamma. Skönt uttryck alltså. Ja. Pälsbebismamma. Ja. Pälsbebismamma, Jessica.
Jag tror jag ska ha det på min LinkedIn-profil så här längst upp. Ja, det är som det. En av föreläsare, coach, pälsbebismamma. Och
så. Skön titel faktiskt.
Ja, men jag känner det. Ja. Det känns som att då är man en trevlig människa ändå.
Lite varm och god hjärta känns
ja,
som.
Eller hur?
Skapar det intrycket.
Eller hur? Jag ska nog testa det så återkopplar jag sen.
Ja, det ser vi fram emot. Både jag och alla som lyssnar också.
Yay!
Vi får ta en återkoppling på den.
Ja, det tycker jag.
Men du känner ju Marcus Rundhager.
Ja.
Som kopplade ihop oss.
Yes.
Hur känner du honom?
Nej men, vem har inte missat Mackan liksom?
Omöjligt.
Ja men det är på riktigt en av Sveriges bästa nätverkare skulle jag säga. Vi har egentligen träffats, det är via LinkedIn från början. Mm. Och sen så går vi faktiskt samma pilotkurs nu med Jonathan Ljungqvist.
Just det.
Med andra föreläsare och coacher från olika delar av Sverige egentligen. Mm. Så att vi är med i pilotkurs 1. Och där så är vi 11 stycken föreläsare och coacher. Så att jag känner Mackan främst därifrån egentligen.
Mm. Okej, okay. Vad häftigt. Jag känner ju till Jonathan också.
Ja.
Vi har pratat flera gånger om att han ska vara med i min podd. Oh. Jag har tyvärr inte fått till det, för jag vill få till det live. Men det har inte riktigt klaffat med tiden. Och Marcus har ju varit med i min podd som du vet också.
Ja, och den var jättebra. Riktigt bra. Så lyssna på den för er som inte har gjort det.
Tips. Yes. Tips ni som lyssnar.
Ja.
Men föreläsning.
Ja.
Hur kommer det sig att du vill börja föreläsa?
Oj, hur kommer det sig?
Mm.
Det gled jag egentligen lite grann in på utan att jag tänkte att jag så här, jag har ju inte haft den här drömmen att jag ska bli föreläsare liksom. Det har bara kommit naturligt faktiskt. Och det började egentligen kopplat till min story. Så kände jag för ungefär ett år sedan att nej, men det här är något som jag vill hjälpa andra med. Och så jag började faktiskt med i juli förra året, eller 2020, så spelade jag in mig själv med mobilkameran. Och jag vågade inte ens liksom säga min story högt. Så att jag typ viskade och så kändes det som att så här, grannarna lyssnade via väggarna. Typ alltså att man kunde höra mig. Så att jag sänkte rösten mer och mer. Och så bara så här, jag vill fortfarande göra en skillnad, men det kändes så sjukt läskigt att prata om någonting som har varit så privat egentligen. Och under tidens gång under det här året har jag utmanat mig själv mer och mer. Och när folk börjar höra av sig och känner igen sig, då har jag känt att det är det här jag ska göra. Och då har det bara varit självklart.
Då kändes det rätt.
Yes.
Mer och mer rätt under den perioden. Mm.
Mm.
Nu är jag nyfiken, vad är din story då?
Ja, vi kan egentligen börja från 2012. Då så gick jag Fryshusets gymnasium här i Stockholm.
Mm.
Och jag gick danslinje, jag skulle satsa fullt ut på min nya så här, danskarriär. Jag hade ändå uppträtt på olika events, det var basketmatcher, jag kom med i The Voice Street Dance Team. Wow. Och vi uppträdde i Globen på The Last Bounce bland annat. Och sen har jag tävlat i hiphop EM i Slovenien. Så det var liksom dans, dans, dans. Mm. Det var det jag levde liksom. Och sen så skulle jag åka och tävla i hiphop EM efter studenten då, 2012. Och min mamma och pappa hade haft liksom ett... Alltså de har gått isär och liksom... skilt sig men ändå gått ihop och så under hela min uppväxt egentligen. Och det var då när jag åkte till Slovenien så mådde min pappa väldigt dåligt. För att då hade de gått isär på riktigt och min pappa, eller min mamma hade träffat en ny kille.
Mm.
Som min pappa hade träffat på då när han kom in i hennes butik. Och så jag är i Slovenien, vi tävlar, vi hamnar på topp 20 för Sverige och jag kommer hem och är skitlycklig liksom, det är såhär, jäklar vad roligt. Och så skulle jag börja min folkhögskola därefter, en internationell skola, så jag var så taggad på livet egentligen.
Mm.
Och så kommer jag hem och min syster skjutsar mig från Arlanda hem till Dalarna och jag märker det där bilen sen, det är någonting som är konstigt för att hon beter sig annorlunda. Och så sa hon att nej, men vi åker hem till mamma först. För egentligen skulle jag hem till pappa. Och när vi kommer hem till mamma så ser jag att hon är omplåstrad. Hon börjar hålla om min hand. Liksom börjar liksom stryka mig över ryggen. Och det är så här väldigt liksom omhändertagande på det sättet. Jag kände så här, nu är det något riktigt ordentligt som har hänt. Och de ber mig att sätta mig mellan dem i soffan. Så jag har min syster på ena sidan och sen mamma på ena sidan. Och där får jag veta att ett svartsjukedrama hade eskalerat. Och min pappa satt nu häktad för mordförsök egentligen på min mamma.
Oj.
Yes.
Jäklar.
Ja. Det kom som en chock, kan jag säga.
Det kan jag tänka mig. Vad hände sen? Du sitter där med din mamma och din syster, och vad hände med dig då?
Alltså jag, först så här drömmer jag. Alltså för det blev så, jag blev helt så här yr, det var som att jag såg suddigt. Det kändes som att jag var så här, jag hade hoppat in i någon sjukfilm jag liksom precis satt och tittade på typ. Men sen så bara kände jag så här, ju mer det fick smälta ner, desto mer kände jag så här, men det kom en sån stor sorg att det bara, det går inte ens att förklara. Det är som att du står i ett rum som bara liksom blir mindre och mindre och mindre, och till slut så är du liksom fast och får liksom panikångestattack för att du blir så klaustrofobisk typ. Typ så kändes det, samtidigt som det liksom trycker ihop dig så att du inte får någon luft kvar. Så att jag kände ju när vi satt på balkongen därefter, jag vet inte ens hur vi hamnade på balkongen. Det liksom är svart och luddigt där. Ja, exakt. För att det var så mycket för mig att ta in. Så jag minns att jag kollade ut över räcket och bara kände så här, fan, jag vill hoppa. Alltså, så pass. Var det, för att det var så mycket känslor jag inte kunde hantera på samma gång egentligen.
Ja. Hur var den närmaste tiden därefter? Vad hände för då och hur var det?
Närmaste tiden därefter så, det var väldigt, jag och min syster dränkte oss i jobb egentligen, kan man säga. Först så, jag bor ju i en liten, eller jag är uppvuxen i en liten by där det kanske bodde 6-7 tusen pers då. Så det är så här, man kan ju hälsa på stan, bara, tjena Bernard, tjena Birgitta. Alltså det var verkligen så här,
ja, men, alla känner alla.
Ja, alla känner alla, det var verkligen sån stämning. men sen, när något sånt här händer, det är så här, alla vet ju vad som har hänt. Det är så här, folk typ vågar inte ens hälsa, folk tittar lite men vågar inte säga något. Så att jag tog ju tag i mina bästa vänner egentligen, eller närmsta då, och berättade vad som hade hänt. Och så var jag så här, okej, men sen spelar ingen roll vad alla andra säger. Nu vet de vad som har hänt och jag behöver liksom försöka överleva dag för dag i princip. Men så att jag och min syster som sagt ringde oss jobb därefter och bara körde på. Och det också som hände egentligen, när jag fick veta att pappa satt i häktet, så sa ju min mamma att den enda som kan finnas där för din pappa nu är du. Och just när hon sa de orden, det är ändå liksom, det är min mamma och hon är ändå offret i den här situationen. Så var det så här, okej, men då tänkte inte jag något mer hur jag skulle göra. Då var det så här, okej, jag finns där för min pappa. Jag börjar jobba för att jag försöker hantera mina känslor. Fast egentligen så hanterar jag ju inte mina känslor. Då jag trycker bara undan dem egentligen. Ja. Och så att jag försökte jobba typ ihjäl mig i princip. Och sen hålla uppe pappas liv. Och jag bestämde ju själv att jag behövde sitta på rättegångarna för att förstå vad som hade hänt.
Den måste vara jobbig ändå alltså.
Ja, jag var så rädd för att det var så här, jag har ju hela min uppväxt egentligen varit pappas lilla flicka liksom. Han har varit den som har lärt mig köra fyrhjuling och vi har liksom, ja men det heter mecka cyklar och så här, jag var lite så här pojkflickig när jag var liten. Så det tyckte jag han var skitkul, men sen är han väldigt så här, han visar mycket känslor och sådana bitar också. Han kan liksom gråta och sådär. Alltså det är därför som jag var så här, när det här hade hänt, då var jag så rädd för att jag visste inte vem han var. För att jag kände inte igen den här aggressiva delen av honom. Jag hade aldrig sett den liksom. Så att vid rättegången så var jag så här, vem är det här, kommer jag känna igen han? Jag är rädd för han, jag är rädd för det som har hänt. Och när jag sitter där på rättegången och han kommer in i rättssalen, då, alltså när vi tittar på varandra, det gick liksom, vi började bara gråta.
Och så mycket känslor.
Och det var så här, när jag tittade in i hans ögon då, så var det så här, men det där är ju min pappa, fast vem liksom, den här handlingen, vem var det? Men det var också, det var så sjukt. För att vi började verkligen gråta och ville bara springa fram till varandra och så här vakna från den här mardrömmen egentligen.
Mm.
Men det gick ju liksom inte. Det var ju bara att finna sig i situationen och så här, hur gör jag nu?
Hur gjorde du då? Alltså, du, som du förklarar först, att du någonstans jobbar och förtrycker känslorna. Mm. Och du gissar att de här känslorna någon gång kom ikapp dig.
Ja.
Vad hände då?
Det hände faktiskt 5 år senare. Mm. Egentligen. Så att jag trycker undan känslor väldigt länge. Och det var inte förrän, för att jag gick in i någon så här överlevnadsmode. Liksom, och bara så här, finns där för min pappa. För att jag fick ju också fullmakt. Förresten på hans, det var barndomshus, det var bilar, räkningar, allting som 19-åring.
Mm.
Och när han kom hem 5 år senare, då kunde jag stanna till och bara tänka så här, okej, men känna efter liksom, hur mår jag? Hur känns mina känslor? Hur mår jag efter allt som har hänt? Och jag spydde blod faktiskt 2 dagar i rad på morgonen.
Fy fan.
Ja, och det var när jag var i Thailand, för att då flög jag dit och vi skulle ha liksom semester 3 månader, jag och min syster. Bara för så här, kommer bort från allting, alla liksom måsten, alla räkningar och allt sånt.
Mm.
Och det var där som kroppen liksom fick slappna av efter ett tag. Så det hade nästan gått 2,5 månader som jag bara fick fokusera på mig själv. Och då som sagt spydde jag blod och så blev jag inlagd på Thailands sjukhus. Och därefter sen också när jag flög hem till Sverige efter det här, så blev jag också sjukskriven och då var jag 24 år gammal.
Oj, ja, det är tidigt för att vara för sjukskriven.
Ja.
Men vad hände med dig då? Vad går tankarna när du börjar spy blod, du blir sjukskriven? Var är du någonstans mentalt då?
Alltså när jag spydde blod första morgonen, så jag har försökt så här kolla tillbaka liksom till min story på olika sätt för att komma närmare detaljer. Och jag trodde ju att jag efter första dagen eller morgonen så jag spydde blod så åkte jag in till sjukhuset. Men så var det ju tydligen inte, det var ju andra dagen jag spydde blod. Så att jag hade ju, jag var så här, varför är jag så jävla envis för? Kände jag lite så här, men så att tydligen så var det andra dagen. Men det jag minns i alla fall är ju att jag ligger där liksom i fosterställning och det hugger skithårt liksom i övre delen av magen. Och jag, alltså jag mådde så otroligt dåligt mentalt. Det var som att jag var längst ner i botten på mitt liv. Liksom att ett hus som jag har byggt upp har nu bara rasat ihop.
Mm.
Och det låg liksom, ja, men som att det skulle ligga alla möjliga grejer runt omkring. Så jag vet inte ens vart jag ska börja någonstans. Men där också, i den när jag var som längst ner i mitt liv, det var också där jag hittade vändningen tillbaka till slut.
Mm. Vad var det som gjorde att du hittade den vändningen när du var där?
Jag började faktiskt gå till en psykolog för första gången efter de här 5 åren. Och då fick jag inse att det här var ju orimligt för mig egentligen att ta det här ansvaret då när jag var 19 år gammal och liksom ta hand om min pappas liv egentligen. Och det var en tuff period, men samtidigt så det var där jag fick lära känna mig själv på djupet också samtidigt, inte bara den här glada spralliga Jessica jag alltid har varit innan liksom. Mm. Nu fick jag också lära känna den här deppiga Jessica.
Mm.
Lite jobbigare biten såklart. Men också den mest nyckelfulla biten. För att där hittar jag också svar i mig själv. Att, men vad vill jag faktiskt göra? Vad får mig att må bra egentligen? Jag måste säga nej till min pappa i de här delarna. Och sätta gränser och säga nej. Det var det svåraste men också den viktigaste biten för mig att komma tillbaka.
Mm. Så egentligen börja acceptera mer kanske inom situation, den mörka sidan, ja. Eller så den lite mer, ja, den, vi alla är ju arga, ledsna,
ja.
Vi blir deppiga, men att få släppa fram den den sidan.
Mm, exakt. Men bara tillåta sig själv att ja, men jag mår skit idag. Okej, men då behöver inte jag försöka lägga på massa lager för att jag ska bli glad igen. Utan nej, men nu låter jag den här känslan få finnas här.
Mm.
Och bara acceptera den, för att den är ju fortfarande en del av dig. Det är ju, vi alla kan ju känna glädje, liksom ilska, ledsamhet, skam. Vi måste ändå få utlopp för det som behövs och låta det få ta utrymme också. Och inte vara rädd för de känslorna som kanske skaver lite mer än de andra.
Just det. Jag tänker på att det är nog ganska, nu tänker jag högt i alla fall, att så här, det kan nog bli en skam och en skuld, tänker jag.
Ja.
I samband med det du går igenom, vad som blev det och hur hanterade du det i sådana fall?
Det första gången jag kände skuld och skam var egentligen då när jag och mina syskon skulle gå ut och äta för första gången efter pappa hade åkt in. Det var ju kanske några månader efter. Och då så när jag sätter mig ner och tar i mat och sådär, så kollar jag upp lite så här, ja, men bara för att se om kring min omgivning. Och då ser jag ett par som sitter snett liksom framför oss. Och så hör jag att de viskar så här, är det inte deras pappa? Och då, alltså, det var som att hjärtat bara skrynklade ihop sig till någon, liksom, något ruttet litet som bara skrynklade ihop sig till något som bara, jag skämde så jävla mycket, verkligen. Just att de började viska om våra liv, det var så här, det kändes så konstigt. Och där så kom första skammen, faktiskt. Och första gången också när jag besökte pappa i häktet så sa han också att hade inte du funnits där så hade jag tagit livet av mig själv.
Oj.
Ja, så att, och han sa ju det egentligen av tacksamhet. Men om man lyssnar på det så här flera år senare så är det ju väldigt, jag tog ju liksom min pappas liv på mina axlar utan att jag visste om det då.
Mm.
Jag tänkte så här, shit. Nu när jag ändå fått reflektera över det, det är så här, nu var ju mitt ansvar att hålla han vid liv egentligen. Fast jag kanske inte tänkte så då, men det var ju det jag omedvetet gjorde.
Så hur du får möta känslor av skam och skuld och tänker jag förtrycker dem eller vågar inte riktigt möta dem?
Mm.
När vågade du möta dem och hur tog du emot dem?
Jag vågade nog möta dem faktiskt i dansen. När jag tog studenten så efter sommaren skulle jag egentligen börja på den här internationella folkhögskolan inom streetdance. Och det var ju bara så här, inte alls många veckor innan som det här hade hänt innan jag skulle börja där. Så att jag började faktiskt den här skolan. Men bara varannan dag, så att jag ju liksom fick sjukanmäla mig och så där, för att sitta i telefon med advokater och kronofogd och allt vad det nu är.
Nej.
Men det som fick mig att få utlopp var när jag kunde gå till danssalen. Antingen hade vi liksom en danslektion där jag bara fick uttrycka. Eller på kvällen när jag bara kunde stänga in mig i en danssal och sen bara sitta på en låt och bara gråta och dansa. Egentligen. Eller gråta och vara arg. Eller gråta och vara glad. Men ofta så var det att jag grät och dansade medan jag var ledsen och arg. Så det var där jag fick möta dem först. Och då fick jag också utlopp. Men samtidigt så blev ju dansen min psykolog. Faktiskt. Mm. Så att ja. Så det gav mig otroligt mycket. Mer än vad jag faktiskt tänkte att det gjorde.
Så dansen är lite till, har varit kanske en räddning.
Ja, det är en av mina fysiska föreläsningar som jag har gjort. Heter ju Dansen räddade mitt liv.
Mm.
Och hade jag inte haft dansen, då hade jag nog funderat mer åt hållet kopplat till kanske droger, självmord, skadebeteende. För jag var inne på de tankarna. För att så här, men hur får jag utlopp för allt det här? Men som tur var så hade jag dansen och kunde välja den vägen istället. För att jag hade faktiskt droger och allt sånt i min närhet egentligen i byn. Så att det var ju bara liksom ett samtal bort om jag skulle vilja det liksom.
Mm. Tur att du inte gick den vägen, tänker jag.
Ja, ja men verkligen. Och jag bara vikten av att få vända sig till en passion, det är ju så otroligt viktigt. Det är, för andra så, det kan både vara dans, det kanske är någon som målar, någon som rappar, någon som gör podcast. Det liksom, bara man får uttrycka sig någonting som man mår bra av, det tror jag är otroligt, otroligt viktigt och den bästa medicinen, eller vad man kan säga.
Mm. Ja, men det tror jag verkligen också, att ha någonting som man tycker om och som får en att känna på, det här mår jag bra av, det här får mig att så här, känna mig levande eller uttrycka mina känslor, och jag älskar den här när jag gör den här saken. Eller?
Ja, man känner sig som hemma.
Mm. Lite så, precis. Det är I'm coming home.
Ja, men verkligen. Precis.
Hur har du mer gjort då? För att det är ett sätt att hantera sina känslor.
Mm.
Vi pratade lite om det innan. Men hur har du annars gjort för att möta känslor idag, om man säger inte med hjälp av dansen då?
Jag har ju faktiskt... min mamma är från Thailand. Så att jag har ju väldigt mycket... liksom kopplat till meditation och så. Det finns ändå rätt så naturligt egentligen i vår omgivning.
Just det.
Så att jag försökte ändå väldigt mycket lyssna inåt på olika sätt. Och där så har det egentligen börjat, och samtidigt så har jag fått prata med psykolog. Och sen så egentligen våga uttrycka och berätta om det till min omgivning egentligen. Våga prata om mina känslor. Och sådär. Och att, för annars var jag såhär, när jag var liten, vet, jag kunde stänga in mig på toaletten och gråta. Alltså jag vill inte visa för folk att jag mådde dåligt. Jag skulle alltid vara den här clownen, du vet.
Tatt på en fasad.
Ja, exakt. Mm. Så att jag vågade egentligen acceptera att jag kunde våga visa mig sårbar.
Mm.
Och när jag började göra det så började ju människor faktiskt öppna upp sig.
Mm.
Så att ju mer jag gjorde det, desto mer insåg jag att det här är ju faktiskt en av mina styrkor.
Mm, wow.
Ja, och det var där som det började successivt vända faktiskt. Att jag insåg att något som jag har skämts för hela mitt liv är nu någonting som jag faktiskt kan hjälpa andra människor med.
Mm.
Och bara jag vågar ta det här första steget, våga vara obekväm, så öppnar jag upp för att någon annan ska kunna våga vara det också.
Mm.
Så att jag började känna att jag kan vara den som gör det först. Och våga vara i det obekväma. Och sen har jag utmanat mig själv också genom åren. Speciellt nu senaste året, nu när jag pratar om det här så pass öppet. Så kände jag så här, med vissa ord triggar mig. Ja, men det här känns jobbigt. Hur gör jag då? Hur känns det inom mig liksom? Så i början så sa jag egentligen att det var ett svartsjukedrama som eskalerade. Och sen så har det liksom successivt kunnat, att jag idag kan säga att ja, men han sitter, eller han satt för bland annat mordförsök på min mamma liksom. Och de orden, det var så sjukt när jag sa det första gången. För det var så här, det känns så brutalt att säga det. Men sen var jag så här, okej, men det är för att jag är obekväm med det. Jag måste bara säga det om och om och om igen.
Mm.
Och nu kan jag säga det här i podcasten utan att det liksom... det är, så här, det är en del av mig, men jag kan fortfarande distansera mig från de orden nu. De klamrar sig inte fast i något liksom inre fängelse på det sättet längre.
Wow. Jag känner igen så mycket i det du säger.
Mm.
Att våga vara sårbar, våga vara ärlig.
Ja.
Och jag hade precis liknande som dig. Att, så här, att jag... vågade inte berätta, som jag berättade för dig innan, att jag fick finnar och jag vill inte utanför dörren vissa dagar, jag vill inte gå till plugget, jag vill inte spela fotboll, jag vill inte hänga med mina vänner, för att jag, det var en skam, för att jag ser inte riktigt bra ut, tyckte jag.
Mm.
För att jag hade de här finnarna, och innan så hade jag haft ganska enkelt för mig och såg ganska bra ut, och så helt plötsligt så vändes det liksom nästan över natt, kändes som. Men och jag satt ju inne med de här känslorna så lång tid av både skam och skuld och känna mig inte ha något syfte, känna mig ganska meningslös. Och det var ju, satte mig från jag var 15 tills jag var 23.
Just det.
Och jag, så här, de känslorna, var ute på krogen och försökte få någon slags bekräftelse där, hoppade från jobb till jobb, men det var inte det blev ju aldrig bra, för att jag visste inte vad jag ville någonstans när jag testade på, och mådde ju inte bra alltså. Nej. Under den här tiden.
Nej.
Och satt med de här känslorna själv. Men sen till slut när jag vågade öppna upp och vara sårbar, då släppte ju den här första stenen. Och sen när jag liksom började göra det mer och mer successivt med min omgivning, så märkte jag, som du också säger, att då börjar faktiskt folk också öppna upp sig. Eller det är okej, det är ju så obekvämt som fan första gången när man gör det. Alltså, oh jävlar, vad det känns som man ska explodera inombords.
Exakt.
Men det är ju som du säger, det är obekvämt, men desto mer du tränar på det, desto mer van. Och till slut så vågade jag göra det i min podd också.
Ja.
Öppna upp mig och berätta den storyn.
Ja.
Och det är folk som pratar med mig, kommer fram till mig, eller så här, eller som folk som jag träffar, men fan vad det här är coolt att du faktiskt vågar öppna upp mig och prata om känslor. Mm. Så jag märker att det gör att folk vågar prata om saker. Och det är så häftigt när man vågar vara sårbar och ärlig, att det faktiskt någonstans, tycker jag i alla fall, leder till välmående för en själv.
Ja.
Håller du med?
Ja, jag håller med till 100%. Och just din berättelse där också har ju varit, kan jag tänka mig, otroligt viktig för många andra också. Speciellt också, jag tänker, när man är kille så har det också varit lite tabu egentligen att prata om sina känslor.
Mm.
Och jag kan tänka mig att just den biten kan ha varit väldigt svår egentligen.
Jo, exakt. Den har ju varit, den var väldigt svår. Mm. Alltså, som du säger, så tror jag att vi killar är mer benägna till att sitta inne med de känslorna och inte vi, för det var ju det också jag, men så här, gå till psykolog, det fanns inte på min,
nej,
på min världskarta, det så här, då har jag riktiga problem, ja, alltså jag ska gå till en psykolog, vilket hade varit precis tvärtom, ja, det är det som hade varit så här, det hade varit hur bra som helst, det hade varit min räddning, men för jag ville ju inte visa mig svag, för visade jag mig svag för omgivningen eller för någon, då var det ju riktiga problem. Då skulle skammen vara hur stor som helst. Ja. Vi hade redan en skam, men det hade varit ännu mer skamfullt. Och så här, hallå, jag mår inte bra. Och det är det som jag tycker är ett problem, speciellt bland killar. Att så här, jag tror ni tjejer är lite mer, kan ni våga gråta, ni vågar prata ut med vänner, ni öppnar upp er och berättar. Och det tror jag att vi killar gör inte. Vi låser in oss själva alldeles för ofta. Och det blir problematiskt. Alltså, då kommer de här känslorna komma ut på andra, andra sätt. Som oftast inte är bra.
Nej.
Skulle jag säga.
Och det exploderar ju till slut för man får hålla in på det alldeles för länge.
Ja.
Och bara den här, när man har liksom hört att folk säger så här, ja men, var en man liksom, en man gråter inte. Alltså bara såna där ord, och är ju så, det är så sjukt egentligen.
Ja.
Att det är så pass. Det är så här, vi alla är ju faktiskt människor och vi alla känner saker.
Mm.
Det spelar egentligen ingen roll vad vi har för kön. Vi är ju så här, vi kan alla fortfarande känna av liksom sorg och obekvämhet och skam och allt vad det nu kan vara. Det är bara en del av oss.
Mm.
Det är så sjukt att man egentligen begränsas eller ser till att begränsas på olika sätt.
Mm. Ja, verkligen. Det precis, vi killar har ju också känslor, och det, ja, det är precis exakt, som säger det är så konstigt att det överhuvudtaget har blivit så. Det,
ja,
det är så skevt när man tänker på det.
Ja.
Men det är ännu skevare som jag tycker i alla fall, som jag vet inte om du kan känna igen dig, men att så här, jag hade aldrig hört talas om så här panikångest.
Nej.
Eller så här psykisk ohälsa.
Exakt.
Tills det här hände, så jag hade ingen aning om vad det knappt var för någonting.
Nej.
Och det tycker jag är jävligt sjukt, att man inte pratar om känslor, man pratar inte om ångest, och man pratar inte om psykisk ohälsa, vilket är som liksom, det är naturliga saker i livet, och alla kommer att uppleva dem någon gång på ett eller annat sätt.
Exakt.
Och varför pratar vi inte om det liksom, både i samhället och i skolan och hemma, utan det är bara att så här, det är sträck, tabusträck, det pratar vi inte om.
Exakt, och det är så här, det känns som att man pratar om det när det är för sent.
Mm.
Och men sen också, nu tycker jag ändå på senare år har vi blivit bättre på att lyfta de här ämnena, men det behövs ju mer, som du säger, bara att kunna prata om det i skolan till exempel, det kanske är en del av utbildningen också, och faktiskt prata om såna här delar för att faktiskt förebygga också. Men jag tycker det är så otroligt viktigt, och jag var ju också så här. Ja, men när jag skulle gå till en psykolog, det var ju såhär, men shit. Jag tänkte som du sa precis, nu är det nog verkligen något fel på mig. Alltså, det är så här, man går inte till en psykolog om man inte är helt dum i huvudet. Liksom. Alltså lite så det känns som ett psykfall nu, typ. Alltså, så som folk uttrycker sig. Så att bara det var ju också ett steg som var så här, men shit. Och när jag sa till min mamma också att jag, nej men mamma, jag behöver gå till en psykolog. Då var hon så här, oj, är det så illa?
Mm, just det. Precis, är det så illa? Då tänker, precis, då tänker också närstående och många tänker att då är det verkligen ett problem.
Ja, ja. Så att det var ju det sjukaste. Men sen när jag gått till en psykolog, det är så här, det är det bästa jag har gjort i livet. Alltså jag skulle kunna, det är så här, alla borde gå till en psykolog, även fast man mår bra.
Ja, men, ja.
Så att, så nu är det verkligen så här, någonting som, jag tror man har fått in så mycket intryck så här, vad folkens omgivning har sagt, så att man får så mycket fördomar om vissa saker. Och jag känner att jag har nog aldrig jobbat på mig själv så mycket som när jag faktiskt fått gått till en psykolog, fått perspektiv på saker. Jag förstod ju inte att, alltså jag var ju egentligen medberoende när min pappa satt.
Mm.
Jag är ju högkänslig också, så att jag känner ju av väldigt mycket. Så att när han mådde dåligt, då var det som att jag tog hans mående till min egen kropp, typ. Så att hans energi drog ju ner min så otroligt mycket, så jag mådde ju svindåligt. Även fast jag inte liksom satt innanför de där murarna, utan jag satt ju i mitt egna fängelse hemma egentligen.
Mm.
Och då när jag inser, shit, fan, jag har faktiskt blivit medberoende. Jag är så inne i hans liv att jag har inte ens något eget, typ.
Oj.
Och jag hade ju aldrig liksom, jag behövde det perspektivet. Jag behövde förstå att, nej men det här tillhör egentligen inte mig. Det här är hans liv. Och jag började sakta men säkert med hjälp av psykologen att så här, sätta gränser. För att det var så här, det här är inte rimligt. Och jag trodde ju att det var rimligt, för det var det enda jag visste.
Mm.
Egentligen.
Det var, ja, precis, det var din bild av att så här är det.
Mm.
Det är så här det ser ut.
Ja, exakt. Så att det är så sjukt. Och sen kopplat till psykisk ohälsa och så. Min mamma är som sagt från Thailand. Och där liksom i Asien generellt så pratar man inte så mycket om så här djupt om sina känslor egentligen. Och det gör vi ju idag, jag och min mamma. Men då var jag så här, med mamma, psykologer och så i Thailand, finns det ens ett ord för psykisk ohälsa på thailändska liksom? Mm. Det var så här, det är helt sjukt, finns det ens det? Ja. Så hon sa, ja men, jo men det finns så här. Och så sa hon att, ja men kopplat till att prata med någon psykolog och så, då, det är bara för rika människor. För att...
Ja.
För folk som verkligen behöver prata, som liksom har det fattigt och så, de har inte råd.
Nej, just det.
Så det är därför man inte pratar om det så mycket just där. För att man har inte ekonomin för det.
Och det finns inte de resurserna.
Nej, och det var sjukt för mig att höra också.
Ja, det är ju verkligen sjukt att det ska vara en... Att det blir en klassgrej att kunna egentligen kunna få hjälp för att må dåligt. Eller att uppleva psykisk ohälsa. Det är ju... Ja... Det är någonting jag tror hela världen behöver jobba mot. Alltså det är,
exakt.
För det är ju ett världsligt problem. Det finns ju överallt.
Precis.
Så har nu kommit lite post där. Dunkade ner.
Välkommen in.
Ja, det där var verkligen... Det är någonting man får... Eller man får, men förhoppningsvis världen blir bättre på. Men det är ett steg i taget.
Ja, och bara att vi börjar med det, liksom är en del av att höja rösten kring våra erfarenheter, bara där är en fantastisk början.
Exakt, som precis, flera som oss är vad som behövs.
exakt.
Men meditation nämnde du lite grann, hur ser, för de som inte är liksom jätteinne i meditation, hur praktiserar du det?
Alltså många tänker ju kanske att man sitter mitt ute i naturen på en stubbe helt själv och blundar, och så sitter man i skräddarställning. Men det är liksom inte, det är så mycket mer än så. För mig så, jag nämnde faktiskt aldrig det, under tiden jag var i Thailand så bodde jag faktiskt som nunna i 16 dagar och 15 nätter på en thailändsk ö i en tempelby inbyggd i bergen.
Wow. Det låter som en upplevelse. Alltså, ja.
En liten notis vid sidan av.
Nej, men, hur var det då?
Ja, men det var sjukt, måste jag säga. Alltså de fem första dagarna, jag ville hem.
det här var något helt nytt.
Ja. Ja, men det var så här, ja, men precis fem första dagarna, så här, jag vill hem, vad har jag gjort, vad gör jag här? Mm. Men sjätte dagen, då bara landade. Det var så sjukt, för då var det så här, jäklar vad skönt det här är. Och bara, men du vet, landa i sig själv på något vis. Nu var det ju så här, ja, kanske lite extremare mot andra. Vi bodde ju på en ö och det var liksom en tempelby, så att vi var ju liksom inte bland andra folk. Nej. Så mycket, men det var, jag fick liksom, jag kunde sitta på en, det var ett bord som stod mitt på toppen av berget. Mm. Och så var det så här typ vindskydd, och du såg ju över hela liksom ön, och sen såg du liksom över vattnet, och det var så fint, och den hette Freedom Spot.
Ja. Oh.
Mm. Så att så jag satt där liksom, jag hade en vit så här fiskehatt, och så hade jag liksom bruna så här nunnekläder typ. Och så hade jag en liten anteckningsbok, så jag kunde sitta på det där jävla bordet i typ så här 5-6 timmar och stirra rakt.
Wow. Typ, ja. Wow, det är
lite extremt kanske. Ja. Det kanske är snäppet värre än den här stubben jag precis
tog upp. Då tar du det next level här. Ja. Och bara, alltså, 5-6 timmar, det måste ju varit sjukt konstigt. Första gången jag måste göra det, bara, det måste ju krypa i kroppen, tänker jag. Liksom.
Jag var inte tvingad till det, utan det var något som jag såhär... Man kunde ju liksom, vi odlade ju våra egna grönsaker på toppen av berget. Mm. Så att det var egentligen bara på morgonen som vi satt tillsammans och på kvällen. Men under dagen så var man så här, man städade lite, man plockade lite i trädgårdslandet, man fixade lite eller gosade med gatuhundarna som sprang där på området. Så att det gjorde ju i princip det du ville typ. Ja. Fast ja, man skulle inte ha telefoner eller teknik på det sättet. Det skulle man inte ha. Men, så att jag hamnade vid det där bordet bara.
det var din lilla spot där, Freedom Spot.
Ja, men det var verkligen det. Alltså jag drogs dit på något vis. Och sen så var det som att 10 minuter helt plötsligt var 5 timmar.
Tid och rum försvann.
Ja, men lite så. Men sen så... Alltså, meditation för mig egentligen på olika sätt är ju när jag dansar. Alltså då kopplar jag bort allt. Då bara är jag i stunden, jag är i musiken, jag är i rörelserna, jag är i mina känslor. Mm. Och bara få släppa. Och en annan del kan vara typ när jag fixar i trädgården. Och jag bara är. Utan att liksom så här, det är bara helt tomt i huvudet. Men jag bara är i stunden liksom och håller på med typ någonting. Typ gräs eller vad det kan vara.
Det låter lite som att man hamnar i flow state någonstans. Ja. Att man bara gör utan att tänka. Utan exakt. Saker och ting bara får hända. Ja. Av naturlig
exakt. Väg. Ja, och det är då jag egentligen är i min meditation. Så att det inte är alltid att jag måste sätta mig ner i den här skräddarställningen. Liksom, utan, men det kan jag också göra. Mm. Absolut, att jag verkligen sätter mig och bara... blundar liksom. Mm. Och tänker på min andning och bara låter mig vara där. Men det kan verkligen också vara när jag gör saker och bara är i ett flow utan att jag måste liksom prestera på något sätt.
Mm. Ja, men det gillar jag, att du gör andra saker, som du säger, med dans eller sitta liksom i trädgården och göra. För det är, många tänker att man ska sitta här, som du säger, i en skräddarställning och bara...
Eller på ett bord i 6 timmar. Nästa nivå.
Vad dök upp där? När du satt där 5-6 timmar, var det någonting som så här, vad hände då med dig själv? Liksom,
alltså ingenting.
Nej. Ingenting, du bara...
Nej, men jag typ bara... Alltså jag bara var. Ja. Och sen så, jag har ju faktiskt skrivit lite dagbok från den tiden.
Ja, okej. Okay.
Och jag minns en dag, min syster var lite snäsig så här en dag.
Ja.
Så då minns jag, det är den som jag minns väldigt tydligt, för då var jag så jäkla irriterad på henne. Då var jag så här, kan hon inte bara låta mig vara? Och sen har jag skrivit så här, och försökt agga ur mig i den här boken så här, varför är hon så irriterad för oss? Men alltså det var bara den dagen, men annars var jag väldigt så här, jag var bara, jag bara var egentligen. Och vi hade ju de här gatuhundarna, det var två stycken faktiskt som gillade oss väldigt mycket, så de sov utanför våran lilla liksom stuga och sådär. Så att, och vi åt ju, man fick ju ta mat på förmiddagen, så fastar man ju i princip under dagen, man får ju bara ta drickbart under dagen.
Ja, just det.
Så att jag tog alltid lite extra mat på morgonen också för att ge hunden lite.
Ah.
Så att ja, så det var väldigt mysigt ändå på något sätt. Men efter, när vi började närma oss här sista dagen, då var jag så här, men gud, ska jag tillbaka till samhället nu? Alltså människor som springer fram och tillbaka, mopeder som flyger fram och vilar. Det var så här, men shit, för då bara kändes helt plötsligt som att jag skulle ut till någon, till någon liksom stress.
Mm.
Och det var nog det sjukaste egentligen, att jag insåg att min grundstress var liksom mycket högre än vad jag trodde. Men jag tror inte man riktigt, jag tror många av oss ligger högre än vad vi faktiskt tror. Det behövs verkligen de här dagarna för att man bara får landa. Det är, så här, det är inte bara så här, ah, men nu ska jag återhämta mig ikväll framför tvn i 5 timmar. Alltså, det är så här, sen är jag lugn som en filbunke. Men liksom,
kommer du inte riktigt mer i de här låga kortisonnivåerna så du kan liksom återhämta dig?
Nej, men precis. Jag behövde ändå 5 dagar för att fatta att jag var så här, shit. Mm. Jag var ändå stressad liksom.
Mm.
Så att jag tror vi behöver ge våran egen kropp mycket längre tid än vad vi faktiskt tror.
Mm. Det tror jag med. Det är intressant att du ja, men fick den insikten och kände det även i kroppen. Då, antar jag.
Mm.
Mm. Vad jag tänkte på, har du någon mer typ av rutiner som du brukar göra som du känner, okej, men det här har ett syfte som någonstans stärker mig?
Alltså jag var inne och testade på så här, du vet, det är många som har gjort så här morgonrutiner eller kvällsrutiner och så här.
Det är ganska hett.
Ja, jag vet. Eller kallbada eller vad det ska vara. Jag har inte riktigt fastnat för det. Alltså jag testade någon så här morgonrutin ett tag. Och sen så bara, nej, det passar inte riktigt. Så testade jag någon annan. Nej, men det funkar inte riktigt det heller. Jag gillar att snosa ibland och ligga kvar i sängen liksom. Men så att jag har inte hittat någon riktig morgonrutin. Nej. Faktiskt, eller något sånt. Eller någon riktig rutin på det sättet egentligen. Utan jag har väldigt mycket så här, jag lyssnar till min kropp.
Mm.
Och sen gör inte jag det alltid. Alltså man är ju inte perfekt.
Nej, vem är det?
Ingen. Gud varje dag liksom.
Liv går upp och ner och man hamnar i olika grejer. Exakt. Ibland missar man att göra någonting.
Ja,
I get you. Exakt. Du är människa.
Ja, precis. Men jag försöker verkligen lyssna mycket till mina liksom känslor och min kropp, vad den säger egentligen. Är jag så här, ja men okej, idag så känner jag lite att idag har det varit lite mycket. Ja, men då tar jag lite tid och bara så här, sätter mig ner en stund. Så här, men hur känns det just nu? Så jag är väldigt mycket så faktiskt. Känner till mig själv på olika sätt.
Mm. Som är, ja, så en känsla. Du säger precis att du nämnde för, ja, ganska nyligen att du var högkänslig.
Ja.
Så då känner man, som jag förstår, ännu mer än, än de vanliga människorna.
Ja, alltså jag har väldigt nära.
Eller vanliga, ja, fan, ja. Vad jävla konstigt och vanliga, ja. Människor, vad fan säger jag? Erase. Mer än vissa andra människor.
Ja, men det blir ju, alltså jag är ju väldigt nära till mina känslor, om man säger så.
Mm.
Kanske, alltså jag har nära till gråt egentligen, jag har nära till att känna liksom sympati, eller är det någon som mår dåligt så här, och jag verkligen är fokusera på den stunden, så kan jag nästan känna det den andra känner. Alltså lite så känns det. Jag kan ta till mig känslor så pass djupt och extremt att jag måste också vara rädd med när och hur jag gör det. För att det kan också vara en otrolig styrka, samtidigt som man också kan använda det väldigt fel.
Mm.
Att man till slut mår skitdåligt själv. För det var ju så jag gjorde egentligen då med pappa. och sen fått insett att jag kan faktiskt vända det här till min styrka på andra sätt.
Just det. Så någonstans lära dig att hantera det och inte överväldas av det samtidigt som att det kan vara egentligen en styrka samtidigt som det kan vara skälpare också någonstans.
Exakt. Och bara på den här pilotkursen med Jonathan.
Mm.
Så första dagen när vi skulle träffas allihopa, det var första liksom gången vi träffades fysiskt.
Mm.
Och då skulle vi gå in i, sätta oss i mitten och sen berätta vårat varför för gruppen.
Mm.
Och jag var liksom person nummer 3 och sen så började jag berätta mitt varför. Och när jag kommer in på min historia så jag känner mig så trygg i det här rummet för det är så mycket kärlek. Och helt plötsligt så bara började jag storgråta. Så att, ja, och det var så här, jag har ju berättat det här om och om igen. Men där så var så här, okej, men jag bara tillät mig att gråta. Och så bara blundade jag och väntade några minuter, eller inte minuter, nu låter det väldigt långt, men några sekunder ändå. Och väldigt så här, okej, jag fortsätter när jag känner att jag kan fortsätta och det är okej. Så att istället för att bara kanske resa sig och springa ifrån eller gå ut så var jag så här, jag behöver vara i den här stunden. Jag gråter och så fortsätter jag. Och när jag öppnade upp ögonen så såg jag typ alla grät. Och därefter så skapade vi ett band som det kändes som att vi var en familj allihopa.
Mm.
Och det var också så här, det är så sjukt hur mycket, bara att få visa sig sårbar egentligen. Det är sån otrolig kraft i det.
Det är där man känner, det är där man möts. Mm. Det är...
Exakt.
Mm, det där, jag blir fan känns samma säger det nu. Alltså. Jag blir... det är fint. Det är fint. Det är ju där vi möts, vi människor. När man får på riktigt...
Exakt.
Lära känna en människa.
Ja.
Och det känns vi behöver som... inte låtsas och spela någonting. Nej. Det har vi gjort alldeles mycket i våra liv. De flesta.
Precis.
Så exakt. När man träffas på riktigt, det känns.
Ja. Och man hoppar över så mycket steg i liksom den här relationsstegen, vad man säger. Bara liksom en människa jag precis träffat för några timmar sedan är så här, du är min vän för livet just nu. lite så liksom.
Men det skapas ju ett band på en gång man möts ju.
Exakt.
Och det är ju det som är relationer.
Ja, och det var en i gruppen också som delade med sig av något som man inte alls hade tänkt dela med sig av. Just för att det här öppnade upp så pass. Och att fler... än jag också gjorde det.
Så att det är det som är det fina. Jag har också gått en sån kurs. Och där en person vågar bli sårbar.
Mm.
Så händer någonting med hela rummet.
Ja,
och då följer människor efter. Okej, det här är okej. Okej, då vet jag att jag kan faktiskt också berätta vem jag är. Vad jag har gått igenom. Vad jag har för tankar. Vad jag har för känslor.
Exakt.
Och det följer de känslorna som hittar av sig i hela rummet.
Ja, och det är bland det finaste som finns.
Mm.
Det här verkligen.
Ja, ja. Det är speciellt. Ja. Och det är ovanligt. Och det är förbannat fint.
Ja, men vi behöver bara hitta alltså, tillbaka till vårat grund. Alltså, till de vi är. Alltså, vår grund. Utan alla de här lagren av vem man ska vara. Eller hur man ska prestera. Eller vilken yrkesroll man har. Det liksom... spelar ingen roll egentligen. Jag vill lära känna dig liksom. Mm. Inte alla dina titlar eller vad du har för kläder. Eller vad, alltså, bara människan liksom. Egentligen.
Ja, det är det som är det intressanta tycker jag. Men det andra är ju bara... Det är, ja, för mig är det också viktigt. Alltså, så här, det spelar ingen roll. Jag struntar i vad du har för titel eller alltså, så här, kläder. Eller, alltså så här... Det viktiga är vem du är. Det är det som är intressant. Vad har du gått igenom? Okej, vad är du för person? Hur tänker du? Hur agerar du? Det är det som är...
Ja.
Det är där det intressanta börjar.
Ja, och det var någon som jag... Vi hade sen walk and talk. Och sen så ville hon höra om min story. Och så var jag så här, men berätta din story. Och hon sa, nej men jag har ingen story.
Klart
du
har.
Ja,
klart du har en story. Du har ju levt ett liv.
Ja, exakt. Jag säger, alla har en story. Och sen så började hon berätta. Jag bara, men wow. Ja. Vilken story. Alltså, du sa precis att du inte hade någon story. Det är klart alla har en story. Liksom.
Ja.
Men det känns som att mycket blir så mycket av en tävling också. Alltså just att, ifall jag kanske berättar något att jag har varit med om. Det låter ju väldigt extremt hos många.
Mm.
Så tänker man, nej men då är inte min någonting i det här. Eller...
Ja, just det. Man börjar jämföra sig.
Exakt. Och det försöker jag verkligen förmedla också. Det är verkligen inte en tävling. Det handlar inte om att vem har varit med om värst saker. Liksom. Mm. Det handlar inte om det. Vi kan ju fortfarande, även det jag har varit med om, kan ju någon känna fast i en annan situation lika mycket.
Mm.
En sorg för att kanske, ja, men ens husdjur har gått bort till exempel. Den sorgen kanske till och med lika stark som min sorg var egentligen när min pappa åkte in. Det går inte att jämföra liksom, för att det är beroende på vad man har upplevt själv. Och det är det som är det viktiga, inte att det är en tävling om vem som varit med om värst eller, eller sådär. Så att, ja, den delen är också superviktig.
Mm, håller verkligen med. Jag tänker på din relation till din pappa idag.
Mm.
Hur ser den ut?
Vi har en relation idag, men inte alls så nära faktiskt.
Mm.
Vi kan höras på telefon så här en gång var tredje månad kanske. Och sen så skickar han saker typ på Facebook eller Messenger. Liksom, så här. Han började använda internet typ när han kom ut.
Mm.
Så att då fick han lära sig Facebook. Så han är fortfarande lite så här rookie på sociala medier.
Håller på att lära sig.
Ja, men så att han är väldigt så här, han fick det kämpigt när han kom ut såklart med jobb och sådana bitar. Så att han är lite ältig utav sig faktiskt. Mycket så att det klagas och så. Så att, och den biten kände jag att det drog ner mig för mycket. Så därför har jag själv valt att jag tar kontakt när jag känner att jag orkar och vill.
Mm.
Så att därför är det ungefär en gång var tredje månad eller så.
Mm.
Så att, men när han är i sitt, vad ska man säga, bra state eller när han mår bra själv, då har vi betydligt mycket bättre samtal. Och sådär. Annars har det varit mycket att jag har fått tag i hand om honom lite.
Mm. Hur har det varit till din mamma då?
Jag och min mamma är supernära. Jättenära. Vi träffas inte heller så ofta som att hon bor ju i Dalarna och jag är i Nyköping. Så det tar ju över 3 timmar nästan ibland för henne att åka och så. Men det är så här, när hon ska åka hem, alltså jag kan springa fram och krama henne typ 5 gånger. Det är så här, alltså det är verkligen, jag och min mamma är väldigt nära liksom.
Mm.
Och jag har varit väldigt så här, men du vet, jag kan ligga mot henne så här och vila huvudet och sådär. För att jag, ja, vi har en superfin relation.
Mm. Verkligen. Fint.
Ja.
Okej, till de sista frågorna.
Yes.
Vad vill du lämna efter dig?
Vad vill jag lämna efter mig? Egentligen i mitt arbete Jessica Story så vill jag egentligen, jag vill hjälpa fler människor och våga prata om sina känslor. Öppna upp om sina känslor och trauman. Men också våga få fler unga att gå mot sina drömmar.
Mm.
Och bara få följa den resan. Det är bland det finaste som finns. Så att jag vill egentligen lämna efter mig lycka, hopp och drömmar.
Mm. Ja, fint.
Yes.
Till den sista frågan då.
Ja.
Hur tror du att man lever ett bra liv?
Jag tror svaret sitter egentligen inom oss själva. Där man letar så mycket utåt. Så vi pratade lite om innan vi började spela in att man kanske letar den här boken eller de här bästa verktygen eller TED-talket som man blir blown away av eller vad det kan vara. Men svaret sitter egentligen inom dig själv. Allt egentligen. Och det har jag insett nu under senare år. Att bara att jag accepterar mig själv, alla känslor. Samtidigt som jag accepterar liksom mina rädslor också. Och att de faktiskt får finnas. Men också inte vara rädd för dem på något vis. Mer liksom acceptans till sig själv. På många olika sätt. Och känna att liksom ge dig själv tid. Det handlar inte om att göra andra liksom, presterar du det här så kommer andra acceptera dig eller godkänna dig så, utan den som behöver göra det är du själv. Mm. Så jag tror det största svaret till att liksom, ha ett bra liv är inom dig själv, så att ge dig själv bara tid.
Wow, det är bättre svar. Jag får inte gå till det här. Alltså, wow. Tack så mycket.
Tack själv.
Det här påverkade mig verkligen. Det var många grejer som jag kände igen mig. Jag tror många kommer ha nytta av det här samtalet.
Vad kul.
Tack så jäkla mycket för att du var med.
Och tack själv, Kim.
Jag hoppas att ni gillade det här samtalet. Som sagt, jag blev väldigt påverkad av det här och jag kände igen många saker i Jessicas historia i min egen. Som sagt, jag har upplevt två helt olika stories, men det finns ändå känslor som jag känner igen. Av skam, av skuld, av ilska, av sorg, av att känna sig någonstans meningslös. Jag känner igen dem, inte har något riktigt syfte. Det finns många grejer jag känner igen mig i. Och det här samtalet påverkade mig verkligen. Och jag tror att det finns många som kan känna igen sig, att man sitter inne på de här känslorna och man bara förtrycker dem, och sen kommer de ut i någonting, i en panikångestattack. De kommer ut i en ilska. Då kommer ut att du blir förbannad och du tar ut det någonstans i dina relationer, som man oftast gör på något sätt. Eller så sitter man med själv och sätter på sig en fasad, som både jag och Jessica har gjort. Och jag tror det finns många där ute som gör det just nu. Och jag är övertygad om att det är så. Och om det nu är du, så det är okej att må dåligt. Det är okej att det känns jobbigt just nu. För det är mänskligt att göra det. Kom ihåg det. Det är mänsklig känsla att känna sorg, att känna ilska, att må dåligt, att vara deprimerad, att ha ångest. Det är helt okej. Det är ingenting farligt. Men våga prata ut om det och våga ta hjälp. Som Jessica säger, alltså, att gå till psykolog var bland det bästa hon har gjort. Och det skulle förmodligen vara det bästa jag har gjort också. Nu tog jag en annan resa och då ordnade det upp sig för mig. Men du behöver inte ta den resa som jag gjorde, utan våga ta hjälp och våga prata ut och vara öppen och vara sårbar. Jag vet att det är skitjobbigt, men jag tror mig, det är så värt det. Det är så skönt att få öppna upp sig, få lätta på sitt hjärta och släppa den här tyngden som du har inom dig, om du nu har det. Nu börjar jag se, nej, jag kom som in i det här, jag var känslosam. Men jag hoppas att ni får en tanke, att ni blir berörda, att det gav er någon ny insikt av det här samtalet. Och om du gillade det här avsnittet, låt både mig och Jessica veta vad du tyckte om det här samtalet, och connecta med oss på sociala medier. Kim Schultz heter jag, som sagt. Hon heter Jessica Story på Instagram. Annars kan vi gå på hennes hemsida, jessicastory.se tror jag att det är. Eller sitter jag här och ljuger nu? Om ni ger mig lite tid så ska jag faktiskt gå in och kolla på hennes Instagram nu. Där kunde man ju ha förberett. Men .com är det. jessicastory.com. Låt det vara kvar, för att ibland sker det lite live när jag gör inspelningarna. Men som sagt, jag hoppas att ni har det bra. Ta hand om er själva. Må bäst.